Fitness, filosofi och floskler är tillbaka med ännu ett avsnitt. Mitt namn är Henrik Wallis, till vardags personlig tränare och självutnämnd historieberättare. I den här kanalen önskar jag skapa engagerande lyssningskontent på teman som livet, träning och de där svåra frågorna runt om. Om du tror att lärdomarna från gymmet stannar på gymmet så är du väldigt trångsynt. För det är nämligen min stora övertygelse om att muskelstärkande och utmanande hård fysisk träning är vår bästa lärare i livet. Det är såklart du kan progressivt överbelasta dig till mer framgång där. Det är klart att du kan avgränsa ditt träningsfokus till ett styrkeblock. Men också göra samma sak att du kanske har ett inlärningsblock med just språk, privatekonomi, filosofi eller andra ting. Kanske du lyssnar på det här i bilen. Kanske du lyssnar på det här när du grejar hemma. Kanske du är ute på en friskvårdspromenad i det fria. Oavsett vem du är och vad du är så hälsar jag dig hjärtligt välkommen till just den här podcasten. Det är vår 2024, sommaren står i antåg och jag personligen lämnar bakom mig en vinter för andra året i rad där jag knappt har åkt snowboard som var min stora ungdomskärlek. Pengarna kanske inte räckte till snowboardresorna. Men jag köpte mig i alla fall ett nytt par inlines. Och det är ju full rulle i att samla steg, i att samla dagliga tricks och skapa små, små fönster av rörelseuttryck och reconnecting med mina barndomsintressen. Så som rullskridskoåkning. Med det sagt, det här avsnittet droppar på en torsdag. Fredagen därefter är det dags för discofredag igen på Vagnhallen CrossFit i Göteborg. Ett koncept jag stulit rätt av från mitt gamla jobb CrossFit Nordic i Stockholm. Där vi då kombinerar träning och after work i ett färgglatt, glittrigt och socialt interaktivt sätt att pumpa våra muskler och lyssna på grym musik, härliga tunes från 60-, 70-, 80-talet. Och det följs förstås av en fredagsbastu. Har du inte kommit på discofredagen en gång, passa på när du är i Göteborg. Infaller på lönefredagen såklart. Andra ting på fitness, filosofi, floskler. Vår online-coaching rullar fortsatt vidare i Operation Speedo Torpedo. Våra deltagare samlar steg, syre och strålar, inte bara stålar, och sakteligen går sig i bättre form. Tränar sig till starkare och friskare kroppar. Skriver och läser sig till bättre mental hälsa. Och deltar i gruppmöten och coachingsamtal för bättre social samhörighet. För gudarna ska veta att vuxna män är i regel jävligt ensamma. Förra avsnittet snackade jag manlighet och styrka med Ivar Arpi. Den här veckan rörde sig om en annan typ av styrka. Nämligen det här med känslor. För den enda vägen ut är in. Känslor är de här jobbiga grejerna vi ofta flyr ifrån och självmedicinerar med allt från koffein till snus till alkohol till internetporr till drama till distraktioner till scrollande. Och tänk om det skulle vara så att vi kanske måste gå inåt och lyssna på den där skiten. Lite rolig trivia är ju att från början ville jag kalla avsnittet för Andreas Larsson om känslor och skit. Men kanske att min egen önskan att formulera det just som känslor och skit var en spegling av mitt eget motstånd till att dela med min egen skit. Därför väljer jag att kalla avsnittet bara för Andreas Larsson om känslor. Det är något avsnitt jag själv inte varit redo att dela med för ett par år sedan. En hel del har hänt i livet. Och någonstans i sen-ish vuxen ålder tyckte jag att mycket av sorgfriheten försvann. Och istället fick livet ge utrymme för känslor och existentiell skit. Nåväl, vi kan varken lura fader tid, moder natur eller vårt eget inre barn. Den enda vägen ut är in. Vi välkomnar in dagens gäst, Andreas Larsson. Här är avsnitt 42 av Fitness, Filosofi och Floskler, The Podcast med mig, Henrik Wallis. Let's go!
Välkomna till Fitness, Filosofi och Floskler. Din podcast om träning och den ädla konsten att leva och vara frisk. Med er värd, Henrik Wallis.
Yes, kära vänner, välkomna till Fitness, Filosofi och Floskler avsnitt 42 där jag nu ska presentera dagens gäst. Han är musiker, egenföretagare och nybliven tvåbarnsfar. Semipensionerad poddare och nyligen avpensionerad crossfit-coach. publicerad författare till sin första bok Uppvaknandet, Vägen till spirituell frihet, och innehavare av ett Instagramkonto med nästan samma namn. Från Trollhättan till Göteborg via avstickare i skogen och nu igen tillbaka till Göteborg. På liknande sätt, resa från rädsla till kärlek och från offer till skapare. En man i kontakt med sina känslor och med både lustfyllt och disciplinerat skapande. Han är här idag för att han ligger många år före mig och många andra och hjälper människor att dela med den skit vi allra helst undviker, nämligen våra egna känsloliv. Andreas Larsson, välkommen.
Tack. Alltså, wow.
Vill du fact-checka den inledningen?
Ja, för det första så kan jag säga att jag aldrig fått sån fin presentation i hela mitt liv. Shit, tack. Jättefint.
Tack.
Fact-checka. Nej, men det låter väldigt, väldigt bra. Nej, medhåll på allt. Jag har faktiskt skrivit en till bok som inte har blivit publicerad ännu. Som går djupare in i... Låt oss säga att min första bok då handlar om hur du blir mer närvarande. Och blir en mer medveten människa. Och samtidigt som du lär dig mycket om dig själv. Och vad du har varit med om. Istället för att bara stänga ut allting. Och köra på liksom, klassiska flykten. Så handlar min senaste bok om... Jag gör det lite klar med en gång, men det går bra. Men om vi lever i någon slags simulation. Boken heter Superkraft. Och tar fram alla de här sakerna som vi människor har glömt bort att vi har. Typ en intuition som är helt otrolig. Alltså, om du börjar följa in och lyssna på ditt hjärta och din kropp. Så kommer du veta exakt steg du ska ta. Men ofta så är det rädsla som styr de stegen. Så går man upp i huvudet och så tänker man så här. Nej, men det kan ju inte stämma. Alltså samhället säger att jag ska göra så här. Mamma och pappa säger att jag ska göra så här. Och så litar man inte på sig själv.
Men det här säger ju lite grann om dig, Andreas. Jag tycker det först och främst är jättekul att ha dig här. Mm. Rent tekniskt är jag hos dig, förvisso. Mm. Men inför det här samtalet så... undrade ju du om inte vi bara skulle köra, rent intuitivt. Mm. Men jag sa att jag ville förbereda ett samtal. Mm. Hur ser du på mer avslappnade samtal och på mer strukturerade samtal? Vilka funktioner fyller liksom avslappnade samtal och mer strukturerade?
Jag tycker struktur är bra. Gör verkligen. Dock tror jag att det blir mer från ett intellektuellt plan, om du förstår vad jag menar. Och motsatsen då blir att leda med sin intuition, att lyssna på varandra. För när du inte har någonting planerat så behöver du verkligen sitta och lyssna in vad andra säger. Och i ett strukturerat samtal så har du redan dina förplanerade frågor som du kommer ställa ändå. Typ oavsett vad andra personen säger. Kanske inte.
Så mitt sätt att intellektuellt förbereda mig.
Nej.
Det kan vara att jag har ett emotionellt motstånd.
Förmodligen.
Okej. Men oavsett så idag vill jag prata om känslor. Mm. För som du säger så är den enda vägen ut in. Mm. Och vi kan kanske också kan prata om floskler som... Man, it feels good to feel, man. Mm. Dessutom vill jag prata om män och känslor. För det får vi ofta höra att vi är dåliga på.
Sämst, skulle jag säga.
Är du okej med den avgränsningen?
Absolut. Jag skulle vilja flika in en sak till bara. I den här listgrejen. Och säga att det handlar om kontroll. Det handlar om att inte våga släppa taget. För att inte veta vad som händer när man släpper taget. Men jag ska säga att när man släpper taget så är det mest fantastiska som finns. För du kommer märka att det finns ingenting att vara rädd för.
Och jag hoppas att vi kanske kommer in på det sen då. Först skulle jag vilja ha en liten origin story. Vem är Andreas Larsson som idag arbetar som känslocoach, lirar musik och är en närvarande pappa? Mm. Så lite kort, vem är Andreas Och vilka steg ish i livet ledde dig hit där du är idag?
Mm. Wow, vad ska jag börja sen? Så vi har ju en historia. Vi är ju inte våran historia. Och jag kan berätta min historia. Och den går ju väldigt långt tillbaka såklart då. Jag är 44 idag. Hela mitt liv har jag, jag haft en jättefin uppväxt. Alltså fantastisk. Med två fantastiska föräldrar. Emotionellt totalt avstängda. Vilket jag inte visste. Förrän 4-5 år sedan tillbaka liksom. Men vi åkte på resor och de stöttade mig och vi, vet jag, spelade fotboll i 15 plus år liksom. Körde med alltid träningarna, körde alltid till matcher, var alltid där och hejade på. Vi hade alltid mat på bordet, de jobbade bra jobb, innan situationstecken bra då. Vi kan komma också gå in på sen. Vi hade alltid mat på bordet, vi bodde i villa, liksom. Vi hade hund. Vi var den perfekta medelsvensson-familjen. Men det jag inte visste då som jag vet nu var att jag inte fick den kärleken som jag behövde ha som barn. Det betyder då att min mamma och pappa sa aldrig till mig att de älskar mig. Aldrig. De visade det genom att prestera för mig. Och det i sin tur ledde att jag började prestera för att få min kärlek av alla andra. Och det grundar sig i då att min prestation är egentligen för att mina föräldrar ska se mig. Så i det, och jag behöver också gå tillbaka lite i tiden, för att som barn då, från 0 till 7 år, så är man som en svamp. Du tar in allting, du har liksom inget så här, du kan inte sålla vad som är rätt och vad som är fel. Utan det du ser och det du känner och det du är med om tar du filterslöst in och tror att det är din sanning. Vilket oftast är ett totalt missförstånd. Men som barn vet vi inte det. Och det är därför vi gör som vi gör när vi är vuxna. För det man tar in då som barn lägger sig undermedvetet. 95% av våra liv är styrda av det undermedvetna. 5% av våran vakna vardag är styrda av vårat medvetna. Så det spelar ingen roll om du säger att jag är rik, jag är rik, jag är rik. Om ditt undermedvetna var nej, fuck no. Du är lärd att vara fattig. Så jag blev programmerad i att prestera. Och det ledde till att jag presterade i fotboll, i hockey, i alla sporter. Jag behövde liksom vara en viss person för att få kärlek liksom av andra personer. Och framförallt av mina föräldrar. Vilket jag fick fast på deras villkor liksom. Så det var inte villkorslös kärlek som ett barn behöver ha. När jag gjorde fel då i deras ögon så fick jag massa skäll. Och när jag gjorde bra saker så fick jag uppmärksamhet. Och det kan vi vem som helst förstå att. Okej, då måste jag göra bra saker. Vad det nu innebär för mina föräldrar. Och det är så här, jag vill inte hänga ut någon av dem. Min pappa är död idag, vi kommer gå in på sen. Och min mamma lever. Och vi har en jättefin relation och vi har pratat om allt det här. Hon har till och med läst min bok där jag skriver om det här. Och hennes första reaktion var liksom att bryta ut i tårar. Så här, jag har varit en dålig mamma. Nej, alltså du har varit den bästa mamman jag någonsin kunde haft. För du har lärt mig så jävla mycket. Och hon i sin tur är ju inte medveten om hur hon har betett sig. För att hon har också ett mönster som leder tillbaka från hennes föräldrar. Hennes föräldrar har också ett undermedvetet mönster som leder tillbaka till deras föräldrar. Och så går det liksom genom generationer till generationer. Tills någon bryter det här mönstret. Och det har jag gjort nu. Genom att vara mer närvarande med mina barn. Men åter till historien. Jag startade band för att folk skulle se mig. Men det var också en passion. Så jag blandade mitt stora, stora ego och min stora, stora rädsla att inte vara validerad av någon annan med att göra saker jag älskade. Vilket man gör idag liksom. Men då tar rädslan över. Och jag då, gjorde allt för att synas och höras. Och det blir en kamp liksom. Det blir som en jävla konflikt igen. Så Så rädslan tar över. Jag driver en av Sveriges största musikpoddar. Som du har lyssnat på också. Den finns att lyssna på än idag. Den heter White Limbo Rocks. Och jag hade med liksom Dregen och Jocke från Amman Amart. Både...
Det var Sabaton-trummisar, precis. Det var skatepunk-pionjärer. Ja. Det var stort, jag håller med.
Men du vet, det var som ett svart hål. Det gick inte att fylla. Du vet, när jag satt hemma i Dregens soffa och intervjuade honom. Och bara så här, vem är nästa gäst? Och vad händer när jag släpper det här? Då kommer jag bli känd liksom. Då kommer jag få uppmärksamhet. Men det hände aldrig. Och då var det nästa gäst. Större gäst liksom. Jag har drivit restaurang. Jobbat som kock i 21 år. Varit en fantastisk passion, en fantastisk yrke. Jobbat på stjärnkrogar, varit i New York och jobbat. CrossFit coach har jag varit. Och personlig tränare. Och som sagt, alla det här är passioner. Men det har varit en passion med rädsla. Så år 2020 kommer. Pandemin slår oss hårt allihopa liksom. Jag jobbar på ett hotell som kock och jag gör personalmat till hela hotellet, vilket är ett, alltså, sånt ärofyllt uppdrag. Just då såg jag bara så här, jag hatar mitt jobb. Ska jag göra den här skiten liksom? Och gjorde det ganska halvhjärtat ändå. Jag lagar otroligt bra mat oavsett om jag gör det halvhjärtat, för jag kan laga mat i sömnen. Jag kan göra en vitvinsås så här. Nu ska du upp 4 på morgonen och göra vitvinsås. Ja, och den kan smaka liksom 5-stjärnigt. Det lovar jag dig. Men. Och då förlorade jag det jobbet på grund av pandemin. För det fanns ingen som bodde på hotellet. Det fanns ingen personal som behövdes. 2 veckor efter det. Går min pappa bort. Hastigt liksom. Han skulle opereras för. Han hade haft hjärtklaffar i 30 år. Och var på ena var trasig, men det visste inte läkarna om. Så år innan det här då, så fick han mediciner, för att han fick ju då biverkningar av att hjärtklaffen var trasig. Och av de här medicinerna fick han biverkningar, och sen fick han mer mediciner på de här biverkningarna, du vet. Och det slutade med att han fick epilepsianfall, som han inte hade haft innan, och hans kropp har svullnat upp och det var vatten i kroppen och han hostade, vilket man gör när inte hjärtat fungerar ordentligt. Och då, eftersom det var covid, så var han inlagd och var tvungen att ta ett test först. Och det var början på covid, och de här testen tog typ 3 eller 4 dagar för att få fram ett resultat. 3 eller 4 dagar gick, jag kommer inte ihåg vilket, och jag pratade med han dagen innan han gick bort. Så här, men det kommer måla sig. Allt är lugnt liksom, sa han alltid liksom. Och sen så blev de tvungna att akutoperera honom. Och så på vägen till operationsbordet så får han ett epilepsiafall. Och hans kropp är så svag då. Hans hjärta är så svagt så han orkar liksom inte leva från det. Så han dör där på väg till operationsbordet. Jag satt i en annan podd för några veckor sedan och grät när jag berättade det här. Men det känns bättre idag. Jag har bearbetat det väldigt mycket.
Vi sitter här.
Ja, jag vet. 2 veckor efter det då. Så, och jag ska berätta att jag blev väldigt arg. Jag var väldigt arg under hela min uppväxt. Jag hade så jävla mycket ilska. Och det grundar sig i att jag inte fick kärlek liksom. Så att den ilskan har följt med mig hela mitt liv. Men just då, efter pappas död, så var jag kulmen av arg liksom. Jag visste inte hur jag skulle få ut ilskan. Jag visste inte hur jag skulle hantera den. Och det slutade då med att 2 veckor efter min pappas död. Att min exfru tar min äldsta dotter och lämnar mig. Så de här 3 jävla, otroligt djupa, tragiska, livsomvälvande händelserna händer inom loppet på 2 månader liksom. Och det försatte mig i så här panik, ångest, sorg, ännu mer ilska. Och jag visste inte riktigt vart jag skulle ta vägen någonstans. För jag ville krypa ur mitt skinn. Tills en dag jag pratade med en vän till mig. Och så sa jag orden så här: jag har förlorat allt. Och just i den meningen så såg jag mitt liv bakåt i tiden. Hur jag har forcerat och manipulerat allting för att jag ska få kärlek. Hur jag liksom har styrt och kontrollerat mitt liv för att det ska bli som jag vill. Och det här jaget då är styrt av att bli validerad av andra. Och i det började jag känna mina undertryckta känslor som jag inte har känt på 40 år. Liksom. De började komma upp till ytan. Så här, fuck, vad är det här? Och det var som att mitt hus brann. Och jag stod mitt i huset och bara så här tittade på när det brann. För jag kunde inte springa ut. Det var bara att stå i lågorna, acceptera att huset brinner och därifrån börja släcka liksom.
Hade du kunnat nå den här nivån av insikt om det inte vore för 3 livsförändrande externa ting som hände där och då? Alltså, hur långt inne sitter en insikt för en människa?
Långt. Långt. Jag hade till 100% kört på om inte det här hade hänt. 100%. Jag trodde att jag jobbade med personlig utveckling genom att se på YouTube-klipp och liksom så här, men du måste göra det här för att bli framgångsrik. Du ska göra det här för att bli framgångsrik. För det var min typ av personlig utveckling. Yttre validering. Men de här händelserna skickade mig inåt. Vilket är den nya typen av framgångsrik. Vilket har funnits i 7000 år kanske.
Ja, men det är ju din definition, Andreas.
Eller hur?
Och det här är så intressant att se, för vi kan titta på människor som kan med extern validering måttmätt komma riktigt långt. Antingen genom att mota depression i dörr med bara mer framåt. Som liksom hela tiden flörtar med gränsen till att inte klara av mer. Men känna att nej, jag är användbar, jag tar ett steg framåt. De som kanske håller allra längst hoppas jag har någon form av inåtmässig integration och inte bara arbetar externt. Men det går ju att ta sig framåt.
100% ja.
Och sen så kan jag säga att jag ser också ett Sverige, en modern Sverige, där jag tycker jag förnimmar ett gråtarnarrativ och en liksom kollektiv offerkofta. Så jag har ganska svårt att se på känsla över intellekt som någonting bra. Och där någonstans vill jag gräva lite idag. Så jag undrar så här då. Vilka människor kan sätta mind over emotion? Vilka människor kan sätta intellekt framför känsla? Om jag bara skulle gått på känsla, då hade jag kedjesnusat, jag hade druckit kaffe, jag hade sovit för länge, jag hade kollat på Netflix. Så utan mitt intellekt, anser jag, hade jag inte kunnat göra ballskit alls. Vilka människor kan sätta mind over emotion? Och långsiktigt, vad skulle konsekvenserna bli av att bara köra mind over emotion?
Sjukt intressant. Men jag tror inte på att det är svart eller vitt. Vi behöver vårt intellekt och våra tankar. Och vi behöver hela vårt känsloregister. Men i västvärlden, mer än i öst ska jag säga, så premieras det att vi är smarta. Det premieras att så här, fan vad bra du tänker nu. Nu ska du få en ny position på jobbet för att du är så smart. Och det premieras inte, shit vad känslosam du är. Och då menar jag inte att du kan uttrycka känslor, utan du är... Ha integritet i dina känslor. Och du har integritet som person. För att du är så jävla kontakt med dig själv. Så du vet precis vem du är. Tankar är bra. Tankar är fantastiska. Men så här, vi har tankar. Vi är inte tankar. Det är när vi börjar bli våra tankar som vi också tror på våra tankar. Det betyder att vi identifierar oss med den personen som vi tror att vi är när vi tänker. Som jag sa förut, ditt undermedvetna består av lite 5% av din vakna vardag. Och vi tänker 60 000 till 90 000 tankar varje dag. Skulle du då tro på allt det du tänker, även fast det är undermedvetet, vilket väldigt många gör, och det är det jag kallar att gå i, liksom i en dröm, så kommer man hamna på platser där man inte vill vara, för man följer inte sitt emotionella jag eller sin själ. Liksom. För innerst inne så vet du vad du vill, och innerst inne så vet du vad du inte vill. Och därför säger jag att inget är bättre än det andra. Det är bara att just nu använder vårt intellektuella, kan man säga så, oss istället för tvärtom. Alltså vi har ett sånt otroligt redskap i våra tankar. Men vi är ju så jävla styrda av dem. Eftersom vi inte ens vet om vad vi tänker på. Och när vi börjar lyfta upp det vi tänker på, som ligger där undermedvetet, så kommer vi så här: aha, varför gör jag det? Varför säger jag det här? Och varför berättar jag den här historien om mig själv? Och varför behöver jag framgång? Jag säger, det är inget fel i framgång. Jag vill också vara framgångsrik. Men för mig, först och främst, är framgångsrik att vara mig själv. Och kan jag vara mig själv i alla lägen och följa mitt hjärta, även fast det är sjukt obekvämt, så kommer jag vara ännu mer framgångsrik än någon som är på toppen på näringskedjan, har nått sitt drömjobb men är totalt tom för att de har jagat en dröm som inte är sin. Är du med?
Du svarade på frågan, men du svarade på fel fråga.
Ja.
Ja, men relaterbart. Men jag skulle nog vilja säga att ditt det där påstående hänger ju väldigt mycket också ihop med personlighetstyp.
Mm.
Vi har olika högt i personlighetsdrag som kanske emotionalitet och samvetsgrannhet.
Mm.
Så det är ganska svårt att dra alla människor över en kam med liksom det intellektuella kontra det emotionella.
Mm.
Var är vi då någonstans? Har vi liksom olika kapacitet att utveckla styrkor och svagheter i våra känsloliv beroende på vilka vi är till att börja med?
Mm, intressant. Nej. Det är bara att vissa flyr mer än andra.
Hur ser jag om någon flyr? Vad är exempel på flyktbeteenden?
Precis, alltså det du var inne på förut. Överkonsumtion av nikotin till exempel, en flykt. Titta på serier istället för att vara med sig själv.
Men jag måste ju unna mig, Andreas.
Ja, vad betyder att unna sig?
Go on.
Porr, mat, förhållanden, sex, köpa saker, yttre validering. Det är flykt från den vi verkligen är. Och det här är också väldigt intressant. För vissa människor väljer att känna enbart sina positiva känslor. Och så kallar de det för ett positivt mindset. Så har de glömt bort att de finns andra känslor också. Men, det här, nu kommer en plot twist här nu. De känslorna som du har satt som negativa är inte det. Utan det är bara en energi och ett tankesätt som du har satt på det. Låt oss säga att det kommer upp ilska. Och du känner bara, nej, jag ska inte känna ilska. För att i din barndom så var det inte tillåtet att känna ilska. För då fick du skäll av din mamma eller pappa. Och då har du stämplat det som en negativ känsla. Och det har också hänt så här att när du har uttryckt ilska som barn. Och du har fått den här skällen från din mamma och pappa. Så skapar det ett minne i dig. Din hjärna tar ett kort. Sätter in i minnesbanken. Din kropp sparar den här känslan. Och trycker undan den allt vad han kan. För du vägrar att känna den där känslan igen. Du vill aldrig mer få skäll av din mamma eller pappa. Så du kommer inte uttrycka din ilska. Men det vi måste göra och behöver göra är att uttrycka alla våra känslor. Annars kommer vi bara känna oss halva liksom. Och det är därför man har ett stort hål i sig. För man jagar någonting som man inte kan få. För att man flyr från det som finns i en. Alltså det hela är mycket, mycket enkelt egentligen. Allt som du söker efter finns i dig själv. Men ändå så flyr vi utifrån, eller utåt. Liksom. För vi tror att där ska vi hitta oss själva. Men det gör vi aldrig. Känslor är neutrala. Tankar är också neutrala. Men som sagt, det är den energin du har satt på det som får dig att känna att det blir en negativ känsla eller en positiv känsla. Förstår du? Så om jag skulle känna ilska här nu så måste jag få låta den komma upp och fram. Och då skulle jag bli nyfiken på vart den kommer ifrån. Varför är det så? Och säga till mig själv, det är lugnt. Det är helt lugnt. Jag behöver inte agera på den. För jag vet att ingenting är hotat i mig. Men jag kan känna den. Samma med sorg liksom. Behöver jag gråta nu så sätter jag mig och gråter. För att jag behöver uttrycka mina känslor. Och när vi inte gör det. Och när flykten blir så pass länge att den håller på i 10-20 år liksom. Och vi inte får utlopp för våra känslor. Och vi inte får uttrycka våra känslor. Så blir det till slut till sjukdomar. Så jag har klienter som har haft åratal, liksom 10-15 år av sömnlöshet. Och ångest och yrsel, liksom. Social fobi, ätstörningar, arbetsnarkomani. På grund av att det är känslor som de har stängt in för att det hände något i deras barndom. Så de vägrar att tillåta sig själva att få känna igen. Så tankar och känslor som allt annat i den här världen är energi. Och energi går inte att förstöra, det går bara att omvandlas. Liksom. Det här är vetenskapligt till människor som behöver ha den delen. Det är bara att gå in och googla. Liksom. Kvantfysik är ett bra exempel på det. Och när energi lagras i kroppen, så i början kan det bli huvudvärk eller så, ryggvärk. Ilska sitter ofta i ryggen liksom, och sorg. Och det finns olika kroppsdelar som påverkas av olika känslor liksom. Men mina klienter då som alltså vi gör ju ett djupt emotionellt arbete. Och därför säger jag till alla mina klienter, du ska inte vara hos mig om du inte är redo, för det kommer bli obekvämt. Det kommer inte vara svårt. Det kommer att vara jävligt obekvämt i vissa lägen liksom. För du behöver känna någonting som du har vägrat känna i flera år. Och du behöver göra saker mot andra människor som du har vägrat göra. Låt oss säga att du är en people pleaser. Så behöver du sätta gränser för dig själv. Medan du tänker då att en gräns för mig själv betyder att jag är otrevlig. Vilket är långt ifrån fallet. En gräns för dig själv betyder att du skaffar mer integritet. Det betyder också att den andra personen kommer märka så här, ha, okej, okay, fan vad skönt att vara kring dig. För du vet vem du är. Du vet vad du vill. Du vet var du står. Liksom. Och sen att tillåta liksom, andra människor att vara andra människor. Samtidigt som du tillåter dig själv att vara dig själv.
Jag kan ju absolut här se hur människor behöver vägledning i det här.
Mm.
Det är en ganska läskig tanke att släppa taget.
Mm.
Och när jag också ser på hur den moderna ingenjörshjärnan funkar och vilka lösningar vi tar fram för vårt samhälle.
Mm.
Vare sig det är algoritmknarkande appar, Uber Eats eller elsparkcyklar, Masked Singer och bara liksom fördervet blir mer och mer påtagligt. Vi fjärmar oss från ett fysiskt liv, ett utomhusliv, ett känsloliv.
Mm.
Men tänker jag någonstans här att vågar vi verkligen släppa taget när så mycket är på väg åt en så omänsklig ting? Alltså vad är det vi måste släppa taget om? Jag tänker mer att klassiska dygder som disciplin, flit, måttfullhet, det är det som kommer göra gott för mig.
Mm.
Och du föreslår här att vi ska släppa taget. Även om sånt, eller var, är liksom, var kan vi läsa det finstilta här för att släppa taget och ge efter för skräp-tv, stillasittande kollektivtrafik? Alltså vad har vi att, var kan vi gå, vart kan vi gå, Andreas, om vi nu släpper taget?
Mm. Men nu har du sagt disciplin två gånger, vilket jag tänker att du är otroligt disciplinerad.
Henrik kan disciplin. Men om allt du har är en slägga kommer du hitta saker att slå på.
Ja, precis. Och disciplin för mig är den högsta formen av självkärlek. 100%. För disciplin betyder att du gör någonting i ditt nu för en person du ser i din framtid. Är du med? Så det betyder att dina kortsiktiga dopaminkickar inte håller. De behöver gå. För att du långsiktigt ska kunna leva det liv som du önskar dig. Därav att det är ren självkärlek. För du gör någonting för dig själv. Och du gör någonting som bara du tror på. För det är ingen annan som kommer se och tro på det du tror på. Och det kommer vara folk som inte håller med dig om det. Det du tror på och det du ser. Och det kommer vara folk som till och med säger, men Henke, va? Ska du verkligen satsa på det här? Och det kommer från deras syn att inte våga satsa på sin dröm. Eller deras synsätt att inte våga ta steget för att misslyckas. Det har ingenting med det att göra. Ingenting. Så att vara disciplinerad är så sjukt viktigt. Och du behöver, och det här är också så jävla intressant, för nu kommer känslan in igen. Du behöver vara smartare och starkare än dina känslor när det kommer till disciplin. Det betyder att en del av dig vill sitta och titta på Netflix till klockan 1. Medan den andra disciplinerade delen i dig med sin styrka drar dig till en kvällsmeditation och gå och lägga dig. Eller en kvällsjournaling och gå och lägga dig istället för att kolla på den här meningslösa skiten som inte kommer ge dig någonting ändå.
Men det är en ny säsong av Masked Singer som går nu på TV.
Ja. Kul att vi har Netflix och sånt då, så vi kan kolla på det sen.
Ja.
Och det är inget fel att kolla på det. Jag kollar också på meningslösa serier liksom, och filmer. Men välj tillfällen du gör det och vet om varför du gör det. För oftast blir det att man flyr från sig själv. Och man flyr från sin disciplin för att man är rädd för vad andra ska tycka och tänka om en. Vilket kommer vara credot i livet liksom. För folk kommer inte tycka om dig. Folk kommer tycka illa om dig till och med. Det finns folk som gör det idag.
Mm.
Men du behöver fortsätta.
Det var här jag droppade för dig för vi spelade in författaren Steven Pressfield.
Just det.
Som har ett stort kapitel i sina böcker som man kallar för The Artist and the Addict.
Mm.
Som liksom två olika slags krafter som drar oss åt olika håll.
Mm.
Det som kanske kännetecknar addiction är ju att det är handling som inte för oss framåt, som vi upprepar om och om. Och skillnaden då på det The Artist gör är att det faktiskt för oss någonstans.
Mm.
Och människor dras mellan det här. Vi kan vara artist och addict på samma dag, men vi kan också se till att tala mer till den ena genom vad vi gör för någonting. Människor måste framåt. Men hur kan man då liksom få mer stolpe in mot det han skulle kalla the artist? Mm. Istället för att the addict skulle vinna laster som lättja kontra dygder som disciplin. Hur får vi stolpe in längre tid?
Det absolut svåraste med förändring är att inte göra samma sak som du gjorde igår. That's it. Det är ganska enkelt egentligen. Men och det här också är så sjukt viktigt i en förändring och ett långsiktigt tänk, att du måste bestämma dig. Och då menar jag inte bestämma dig på ett intellektuellt plan. Så som att, men jag är intresserad av att göra det här. För är du intresserad kommer du aldrig komma fram till det du vill. Och när jag säger komma fram till det du vill, så är inte det själva grejen, utan det är resan som är målet, vilket låter sjukt klyschigt, men som är sant. För att är du inte närvarande i det du gör just nu, så kommer du aldrig vara glad och nöjd när du är klar med det, liksom. Om du förstår vad jag menar. Och då gäller det att bestämma sig. Du behöver bestämma dig så att din kropp känner att nu är det allvar. Nu känner jag att jag vill göra det här. Det kommer också innebära att du kommer ha dagar där det känns skit. Där du känner dig som så här, varför gör jag det här? Jag måste ge upp. Det här funkar inte längre. Men du kommer inte ge upp. För du har bestämt dig. Och det som driver dig bör vara ett själsligt mission till att göra någonting. Någonting som du känner för dig själv har en djup, djup mening. Och inte bara ytliga dopaminpåslag. Som jag sa förut, du behöver jobba för någonting som du inte ser i din framtid just nu. Eller som du inte ser i ditt nuvarande liv just nu. Men som du kan se i din framtid, för du har sett i ditt huvud. Du har sett i din fantasi och du vet att det är möjligt. För allting som du ser i din fantasi är möjligt. Liksom. Så det är så allt är skapat. Det är så det här din podd är skapat. Den började i din tanke. Jag ska nu göra en podd. Hur gör jag det? Okej. Ja, men bra. Sitter och pratar med folk. Bra. Någon säger, men en mikrofon är rätt bra. Någonting som förstärker rösten. Kom någon att tänka på. Ja, men hur gör jag det? Och så börjar den personen så här labba fram det. Så återigen då, så behöver du vara starkare och smartare än vad du tänker och känner i stunden. Det sägs att en känsla varar i 90 sekunder. Och jag fick en väldigt bra fråga av en följare häromdagen. Så här, men om man är ledsen då, så kan du sitta och gråta i en kvart typ. Och så här, ja, absolut. Men då har du börjat blanda in massa tankar i dina känslor. Så då blir det en loop. Samma med din ångest. Så här, folk som har ångest i flera dagar och i flera timmar. Liksom. Så hur bryter jag det? Om en känsla bara 90 sekunder. Det bryter du genom att stanna i känslan. Enbart i känslan. För när du börjar blanda in tankar i känslan så kommer du loopa tankar, känslor, tankar, känslor. En tanke, låt oss säga då att en känsla om stress skapar en tanke om stress. Och tvärtom. Tanken funkar så att den sprutar ut kemikalier i din kropp. Dessa kemikalier är kortisol, adrenalin och noradrenalin. Som får din kropp att få ett ännu mer påslag. Det betyder att du kommer hamna i fight or flight. När du hamnar i fight or flight så tas blodet från din mage ut i dina extremiteter, armar och ben. Som gör dig redo att slåss eller fly. Det är därför min vän, din mage är kass. För att han kan inte jobba som han ska. För ditt nervsystem är så jävla på high alert hela tiden. Så din kropp är liksom inte lugn. För du tror ständigt att någonting är ett hot mot dig. Du lär dig att lugna din kropp genom att vara i dina känslor. Genom att stanna kvar i det jobbiga. Även fast det är jobbigt. Och det finns människor som säger till mig så här: men när jag känner ångesten så får jag ännu mer ångest. Jag håller på att dö liksom. Ja, det kanske du gör då. Men då känner du inte din ångest. Då blandar du en massa tankar i din ångest. Och du kommer inte att dö. Jag lovar. Det är bara en känsla. Oftast tror vi att, alltså, vi tror att känslor är farligare än ett svärd som så här, petas mot dig. För att de är så jävla läskiga. En känsla kan du liksom inte se eller ta på. Den bara känns väldigt verklig. Och när den känns väldigt verklig så blir det verkligt för dig. Och desto mer du känner av den, desto mer kommer du få den.
Hur skapar jag förutsättningar för att ta itu med mina känslor då? Liksom, den gången min hjärna bara tänker snus, en kopp kaffe, porr.
Mm. Porr! Porr! Ja.
Scrolla. Hur skapar jag förutsättningar för att faktiskt ta itu med den här skiten?
Du behöver bli nyfiken på dig själv. Du behöver bli så jävla nyfiken på dig själv. Så att du vet vad som kommer upp och vad som inte kommer upp. Så det är många som har svårt att skilja på liksom, intuition och på vad ett ego är. Liksom, till exempel. Intuition är väldigt subtilt och väldigt så här. Prata lugnt med dig. och kommer från en lugn och stillsam plats i dig, medan ego och undermedvetna tankar skriker: du ska gå den här vägen, annars kommer det här att hända. Och liksom kommer alltid från rädsla. Intuition kommer alltid från kärlek. Men också att fånga sig själv. För att när du tänker snus, porr, chips, liksom, så är det något primalt i dig. Din liksom, vad heter det, reptilhjärna som arbetar och behöver ha saker så att du kan stoppa i dig för att göra dig lugn. Återigen, yttre faktorer som ska få dig att känna på ett visst sätt. Och i det så har du glömt av att det är du som är mästare över dig själv. Så du tror att du behöver en snus för att du ska känna dig lugn. Jag har varit där. Jag har liksom rökt, snusat, käkat massa skräpmat, chips, godis, liksom. För att det får mig att känna mig på ett visst sätt. Men det är inte saker utanför dig själv som ska få dig att känna på ett visst sätt. Det är du som ska få dig att känna dig på ett visst sätt. Det är ditt jobb.
Hur blev allt det här som du beskriver nu, eliminerande av flyktbeteenden, sluta ytbehandla problem på taskiga sätt, ett pissigt 2020. Hur blev allt det här boken Uppvaknandet? För en bok är alltså en bokskrivande måste ju vara en väldigt dopaminbefriad process. Det arbete, det är du och din ord. Mm. Det är ingen extern validering, det är inga likes.
Nej.
Och du ska också övertyga ett förlag.
Ja.
Och du ska syntetisera tankar, vara sammanhängande. Hur blev allt det här en bok? Dels idén till boken, men också själva genomförandet. För det måste vara kantat av så mycket motstånd.
Ja, intressant att du säger det. Men jag har alltid velat skriva en bok. Jag drev en restaurang från 2005 till 2009 som heter Tranquilo i Göteborg.
Göteborgs bästa mangobörjare of all time, va?
Ja, jag kan inte gå i god för den just nu. Jag har ingen aning hur den är. När jag jobbade så var den det bästa. Vi blir till omskrivna i GP så här. Det här är den mest spännande hamburgaren. Återigen, allt kommer från fantasi. Så här. Det skulle jag vilja göra. Fan vad coolt. Vad händer om jag testar det här? Jaha, det blir så här. Ja, vi köper det.
Ja. Åter till boken Uppvaknandet.
Just det. Men jag har alltid velat skriva en bok. Och det har funnits i mig. Och så gick jag en KBT-utbildning, en ettårig KBT-utbildning. Där min lärare då, vid min sista inlämningsuppgift, sa så här: alltså, du har inte funderat på att skriva en bok någon gång? För du har så en röd tråd i allt du berättar och alla dina inlämningsuppgifter. Är väldigt så här, väldigt bra. Det är väldigt djup kunskap som kommer från dig. Och det märker man att du är så passionerad och brinner för det. Och det blev så här. Hon var min katalysator för att skriva den här boken. Det var det enda jag behövde höra. Liksom. Och samma dag som vi hade pratat så började jag skriva på boken. Det var som att... Jag vet inte om ni har sett den här memen. Där man öppnar en sån damm. Vatten på en damm, du vet, så här, så kommer ut så här brun sörja och sen bara blir det som förlösning. Så var det för mig. Boken tog 2 veckor att skriva.
Mm-hmm. Du binge skrev alltså?
Ja, det kan man lugnt säga. Och sen så hade jag vad ska man säga, det var en dag när jag lämnade min dotter på förskolan, så kände jag att någonting var på väg upp. Och den frågan som bubblade i mig var så här: vad är kärlek? Vad är kärlek för mig? Vad betyder det för mig? Liksom. Och innan visste jag liksom inte det. Jag hade inte integrerat det i min kropp. Vad kärlek var. Utan jag var fortfarande liksom i valideringsfasen av andra. Så här. Och kärlek för mig var också, eftersom jag kommer från 400 kaosartande förhållanden i mitt tidigare, så här, i livet, så var det alltid en massa drama. Och då sökte jag det med min sambo liksom. Och hon är så odramatisk, så, du vet, hon är så zen och jag är så här, vad heter det, hurricane, tornadon liksom. Och när jag inte fick det av henne så hittade jag på saker för att jag skulle få det, för min kropp var så beroende av de känslorna jag fick av det här dramat. Och det slutade med att jag lämnade henne. Och i det så hamnar jag i någon slags så här djupt hål, bara vad är kärlek? Så under 4 eller 5 dagar så satt jag bara hemma och mediterade och tittade på YouTube-klipp där män satt och grät och berättade om sina djupaste känslor och så här, vad är kärlek för dem och hur har de lärt sig att leva med olika saker. Och så kom jag ur det liksom, som en fågel Fenix, och bara reste mig i askan så här, för det här är ju kärlek. Kärlek ska vara lätt och okomplicerat och liksom, kärlek finns ju allting. Allt vi gör är ju kärlek. Som jag har på min telefon till exempel. Så står det, vad skulle kärlek gjort, när jag liksom klickar på min telefon. Och det lever jag efter idag hela tiden. Vad är kärleksfullt versus rädsla liksom. Och efter jag hade gått igenom den så skrev jag om boken. Med ett mer synsätt på vad kärlek är. Istället för att säga så här. Innan var den lite mer styrd åt, du ska göra så här. Till att bli mer, vad hade du gjort om det här hände liksom. Så den pratar mer åt själ än intellekt. Det kanske du kommer märka sen om du läser den. Jag tar gärna en recension sen. Så då skrev jag om den. Vilket också var helt okomplicerat. Det bara så här, flöde liksom. Jag hade så mycket i mig som jag ville berätta. Och innan jag skrev boken så hade jag börjat skriva en blogg. Som jag skrev på varannan dag ungefär. Massor bara, det bara forsade ur mig. Jag hade så mycket kunskap, mycket visdom och så här. Jag ville dela med mig av så mycket. Och så tog jag delar av bloggen och så satte in, jag behöver inte uppfinna hjulet igen, så satte in det i boken och så jag har skrivit massa Instagram-texter och satte in det, jag skrev massa ny text och så här. Det var som ett organiskt flöde som bara, så naturligt liksom. Och det kändes inte som det var jag som skrev boken, utan det var så här, jag blev styrd av någon som, något som ville att boken skulle hända och vara på ett visst sätt. Och jag är supernöjd liksom. Sen så, eftersom jag har jobbat, spelat musik i så många år. Och vi har haft en process där vi har skrivit en ny skiva. Och sen så har vi mejlat 100 mejl till olika bolag och företag som potentiellt då skulle kunna jobba med oss. Så jag tog den processen, satte in den i manus, eller i förlagsdelen. Så mejlade jag ut 50... Jag vet inte om det fanns så många, men 25 förlag kanske. Varav några nappade. Och fick en deal på ett då. Och sen så släpptes den. Den finns överallt. Man kan lyssna på böcker. Och...
Mäktigt. Och det låter som att du hade en process. Det finns en gammal floskel som är writing is rewriting. Som är väldigt befriande. Ja. Att steg ett, skriv. Inget attachment alls till resultat. Mm. När människor är resultatorienterade brukar vi kunna sabba vår process. Mm. Så här, writing först, ja, because writing is rewriting. Ta fram någonting helt okritiskt och sen så kan du göra det bättre.
Mm.
Och det andra som du beskriver skulle man kalla för reuse content.
Eller?
Att du hade gjort någonting med andra plattformar och kunde på något sätt para ihop pusselbitar och då fanns det en röd tråd sen ett par år innan, sa du.
Mm.
Ja, jag ser fram emot att läsa den. Din vackra nuna är ju på omslaget här.
Den är det.
Vägen till spirituell frihet. Eller vad betyder det?
Som allt annat, i ordform så är det bara ett ord. Jag valde att välja ordet spiritualitet, för det är... Det ordet var jag mest rädd för. Det var ett ord som inte jag använt hela mitt liv. Och det är ett ord som jag vill integrera mer i mig själv. Att det finns något mer inom citationstecken här nu då, spirituellt. Vilket jag idag känner av hela mitt hjärta att allt är spirituellt. Allt är också allt som är. Liksom. Allt är bara ord. Allt är bara sätta i fack. Liksom. Vi behöver inte göra det. Jag valde att ta det ordet för att det kändes bra för tillfället. Det känns väldigt bra också just nu. Och det blir också en vattendelare för människor som är rädda för det här ordet och vad det betyder. Jag skriver också mycket om meditation, vilket också är en vattendelare, för folk är rädda för vad det innebär. Men det var det som hjälpte mig allra mest, att hitta inåt, att börja meditera. För då fick jag reda på vad jag verkligen känner. Och då fick jag reda på vad mina tankar verkligen berättade om mig. Vilken historia jag gick runt och bar på.
Jag kan ju se att det här är ett vattendelarord.
Mm.
För direkt du säger ordet spirituell.
Mm.
Så tror jag du skrämmer bort en Handelshögskolan examinerad Premier League tittande kontorsarbetande man. Kvinnor verkar vara lite mer öppna,
ja,
eller verkar ha en mer naturlig praktik med spirit. Titta på produkter som yoga retreats. Jag ser att kvinnor verkar vara en större konsument av de produkterna jämfört med män.
Mm.
Stämmer det, ish?
Det skulle jag säga stämmer 100%. För att jag tror inte att kvinnor känner sig speciellt hotade av ordet spiritualitet. Medan män gör det. Och hotet beror nog på att man tror sig veta allting redan.
Ego.
100% ego. Och så är man inte öppen nog eller nyfiken nog på att utforska någonting annat än vad man tror sig veta. Liksom. Bollen är rund, kommer alltid vara rund. Liksom.
Mm.
Till exempel. Men återigen, det är bara ett ord. Alltså jag kunde skrivit vägen till manlig hormonell hälsa eller vägen till den universella visdomen. Alltså, du vet, det är bara ord. Det är bara ord. Liksom. Det finns ingen energi i det.
På samma not, vad är vanliga beteendeskurkar idag för moderna människor i Sverige 2024? Du nämnde people pleasing, du nämnde kanske att ego står i vägen för att gräva här och där.
Mm.
Spela liten, offerkoftor, vilka är vanliga beteendeskurkar du ser för att nå inåt?
Nej, men det är exakt det du säger. Offerkoftan är ju extremt stor. De flesta jag jobbar med har en otroligt tycka synd om sig själv mentalitet. Liksom. Varför händer det här alltid mig? Och så återigen så går man och berättar en historia för sig själv. Varför händer det här alltid mig? Din hjärna är sjukt smart. Så den älskar att svara på frågor. Så när du ställer dig själv frågan gång på gång på gång. Varför händer det här alltid mig? Vad tror du händer? Samma sak. Det är därför du är fast i samma jävla jobb. Även fast du byter jobb så kommer du uppleva samma sak ändå. Liksom. Offer, ego. Och då ego i meningen att det finns ju två som där. Egentligen gillar jag inte att använda ordet ego för att det är så flummigt. Det är så sönderanvänt tycker jag. Jag tycker mer om att använda undermedvetna tankar som styr. Och det var Sigmund Freud som myntade termen ego liksom. Och allt är liksom så här, allt är man-made. Pengar är man-made, kläder är man-made. Termen ego är man-made. Termen spiritualitet är man-made liksom. Det är bara ord. Men det som också styr är ju våran, alltså quick fixes liksom. Att vi ska ha så snabb validering på allting. Allting ska gå så snabbt. Ja, men jag tar en Big Mac. Ja, det tar 2 minuter. Här har du en Big Mac. Du äter den på 5. Liksom. Och det är, jag vet inte om det är så på frågan, men rädslorna styr så sjukt mycket så att vi gör saker som inte vi själva vill för att få validering av andra som vi inte ens tycker om.
Vad kan vi då göra för att bryta oss friare till mer lyckliga, friska, starka individer?
Lycka är en förmåga som du bör och behöver träna upp. Du kommer inte en dag vakna och vara lycklig. Liksom. Du behöver ta reda på vem du inte är. Och när du tar reda på vem du inte är så behöver du ifrågasätta precis allt. Det gjorde jag när jag vaknade upp kan man säga. Från min drömvärld av tankar som styrde mig. Så började jag ifrågasätta, vad äter jag till frukost? Jag äter havregrynsgröt. Varför gör jag det? Vem har sagt det? Tycker jag att det är gott? Ja, men jag tycker att det är gott. Jag tycker om att ha jordnötssmör i. Ja, då fortsätter med det, för det är gott. Liksom. Det känns jag. Vad tittar jag på tv? Jag tittar på nyheter. Varför gör jag det? Vem har sagt det? Just det, någon sa till mig att nyhetsmorgon var mysig. Vem sa det? Ah, det var den personen. Tycker jag det är mysigt? Nej, det är bara rädsla här. Okej, sluta titta på tv. Liksom, börja vara nyfiken på dig själv. Börja se vem du inte är för att kunna se vem du verkligen är. Det är sjukt mycket rädsla i det. För vi ser inte oss som vi själva är, utan vi ser oss själva baserat på hur någon annan ser oss. Och då tror vi att vi är den personen, för att vi får den valideringen av yttre världen. Men när du står i din kraft, tar dina egna beslut, går emot det som har satts på dig, den stämpeln och den personligheten, så är du fucking bulletproof. För det finns så mycket integritet i det. Det finns så mycket gränssättning. Och det finns så mycket fuck it och fuck you i det. Liksom. Och då kommer folk bara, ha okej. Okay. Då vet folk, där är du. Du gör din grej. Hälften kanske tycker om det. Hälften kanske inte gör det. Men du är fine med det. Och det är det som är hela grejen. Du är här för att du ska följa din själs uppdrag. Allt annat är distraktioner liksom. Allt annat. Netflix, distraktion. Snus, distraktion. Chips, distraktion. Porr, distraktion. Liksom, om du vill åstadkomma någonting, oavsett om det är en inre förändring eller en yttre förändring, så behöver du börja med ditt inre. För ditt inre speglar ditt yttre. Vi lever i ett hologram. Den här världen är inte riktig. Den är inte på allvar. Den är inte verklig. När du skiftar ditt inre, när du skiftar ditt känslomässiga inre och fokuserar på det du vill göra, det du vill ha, så kommer energin också gå åt samma håll. För det du fokuserar på kommer du också uppmärksamma. Och det är det du kommer få i ditt liv. Det är därför en ångestdriven person kommer få mer ångest. För den är driven av ångest. Den fokuserar på sin ångest. Den tänker tankar om ångest. När kommer jag få ångest nästa gång? Hoppas inte händer nu. Vad kommer folk tycka om mig? Liksom. Det är ett mindset. Liksom. Lycka är också ett mindset. Du kan vakna upp varje dag och känna tack för den här dagen. Jag är så jävla tacksam för att just jag får leva här idag. För att jag får vakna upp i en säng. Med tak över huvudet. Äta frukost. Wow. Det var inte alla som fick göra det idag. Vilket jävla privilegium. Jag har två ben. Jag kan gå en god promenad. Jag kan gå till gymmet och träna. Okej, jag kanske har ont i axeln eller i knät nu. Men då läker jag det. För jag vet att ingenting kommer bestå. Och jag vet att när jag jobbar på mig själv så är det den största gåvan någonsin. För det kommer göra mig bättre och starkare. Och det kommer göra min omgivning bättre och starkare. Eftersom jag sa allting är energi, så kommer din energi projiceras utåt. Vi kan ta ett exempel. Låt oss säga att du går in i ett rum där två människor har bråkat nyligen. Och du bara går in så här, vad har hänt här liksom? Här känns det konstigt. Energi. Magkänsla. Intuition. Så den största gåvan du kan ge dig själv är att jobba på dig själv. Och att träna upp din lycka. Genom att se det fina i saker. Och då säger jag inte att glömma bort det andra. För det måste också få plats i dig. Oavsett vad som kommer upp. Men att vara tacksam för det du har. Herregud, vilken game changer.
Jag skulle också säga, we have the rights to our labor, not to the fruits of our labor.
Mm.
Så att den stora belöningen är kanske bara att få sitta ner och göra jobbet. Det är det som är belöningen.
Mm.
Att man kan vara så pass processkär. Mm. Att allting inte är knutet till det du vill ha ut av beteendet, utan din självterapi blir sin egen belöning.
Mm.
Och det kanske är den mekanismen som också gör dig friskare, starkare, friare.
Ja, verkligen.
Avslutande ord, brandtal, något som inte blev sagt idag.
Lyssna mer på hårdrock. Följ ditt hjärta, oavsett vad folk tycker om dig. behöver inte lyssna på hårdrock. Lyssna på mello om du vill också. Gör saker som du älskar att göra. Glöm inte bort vad du tyckte om att göra som barn. För förmodligen tycker du om att göra det idag också. Alltså, hoppa studsmatta. Vem tycker inte om det? Måla. Kanske du gjorde som barn. Gör det. Ta tillbaka dig själv i din sanna natur och sanna glädje genom att krama om och omfamna ditt inre barn och liksom säga att det är lugnt att vara här. Vad tyckte vi om att göra när vi var små? Just det, vi tyckte om det här. Gör det. Följ ditt hjärta och gör det.
Vill du waila i micken en gång?
Ja!
Mäktigt. Hur kommer man i kontakt med dig, Andreas?
Du kan mejla mig på andy@uppvaknandet.nu. Jag finns på Instagram som uppvaknandet.nu. Min hemsida uppvaknandet.nu. Min Instagram eller min YouTube-kanal Uppvaknandet. Ja. Köp min bok, finns på Adlibris. Köpa som pappersbok. Och även lyssna på Bokus och Next Story och alla de här ljudboksställena. Det är jag som läser innan själv, så du får fortsätta att lyssna.
Man får lite Trollhättedialekt på det.
man får lite dialekt.
Underbart.
Eller hur?
Ja, men mitt nöje, broder. Jag säger tusen tack.
Tack själv.
Den här ligger näst på listan efter en brittisk roadracingförares memoarer jag håller på att avsluta. Så du får en review på den här. Fint. Gissningsvis slutet av april.
Tack. Wow.
Säger vi så?
Det gör vi.
Tack och bock, hörni. Ha en grym dag var ni än befinner er. Det här var Fitness, Filosofi och Floskler med Andreas Larsson om känslor. Tack så mycket. Det var alltså avsnitt 42. Och lite roligt är det faktiskt att Andreas och jag faktiskt fick ha det här samtalet i avsnitt 42. Som om man läst boken av Douglas Adams, Liftarens guide till galaxen, så minns man ju kanske att siffran 42 skulle vara meningen med livet. I ett lite humoristiskt sätt då, när de ställde fel fråga för att försöka få svar på meningen till livet. Eller att den stora AI-datorn felkalkylerade helt enkelt. Men det är ju just de här svåra vägarna in, jag tror, som kan vara vår bästa väg framåt. När jag tänker på människor som har de här externa tecken på framgång, så vet jag att vissa människor motar bara depression i dörr genom mer handling, mer framåt, mer stimulans. Och att det kanske är ett tafatt försök att behandla vår egen skit. Jag ser lite nyanserat på det, för att det här med healingkultur, att vi jämt ska hila. Ja, vi kanske också kan vara användbara och bara ta oss ett steg framåt i taget. Men vad händer om vi tar oss framåt utan att samtidigt hila? Eller tvärtom, vad händer om vi väntar med att hila oss friska före vi tar oss framåt? Där någonstans fastnar man i en slags snyftarkultur. Och kanske det behövs mer nyanserade samtal om självkänsla versus självförtroende. Agerande som naturligt ger oss självrespekt. Andreas pratar ju mycket om disciplin som en väg framåt, och jag håller med. Samtidigt som att om disciplin är ditt enda vapen, så kommer du hamra dig själv till döds, och det är aldrig bra nog. Många saker talade till mig under det här avsnittet, och i vanlig ordning är det alltid kul att höra var det här avsnittet träffar dig, vad du tar med dig. Så har du uppskattat lyssningen, skicka avsnittet till någon i din närhet som skulle behöva höra det här. Vill du höra mer om Andreas tankar, så kan du förstås köpa hans bok Uppvaknandet. Jag sitter själv här nu med mitt signerade ex och läser As We Speak. Är det så att du håller hus i Göteborg eller Varberg, så går det jättebra att träna med mig som personlig tränare. Vill du komma åt min kalender och boka ett kostnadsfritt möte, så kan du klicka på länkarna i show notes, så möts vi upp fysiskt i person i antingen Göteborg eller Varberg. Eller att vi bara tar ett online-möte, en så kallad walk and talk. Så hjälper jag dig gladeligen att hitta rätt i den här fitnessdjungeln. Som en slags concierge of fitness, dig som hjälper dig att hitta rätt. Och om det mynnar ut i ett samarbete, fantastiskt. Annars är jag glad över att ha mött dig som individ. Och att du gav mig förtroendet att hjälpa föra dig framåt. Tusen tack till Andreas. Podden är tillbaka igen om 2 veckor. Du finner massa länkar i show notes du kan klicka på. Och surfa vidare om du vill ta mer del av fitness, filosofi och floskler online. Skapa mer, konsumera mindre. Den enda vägen ut är in. Således, introspect, don't project. Skapa stillhet för dig. Och kom ihåg att allting börjar på gymmet. Tack och bock. Ha en grym dag, wherever you are. Coach Henrik out.